Det var hemskt hur de behandlade henne där och då.
Året är 2001. I den kaliforniska öknen i stan Indian Wells spelas en tennisturnering. Runt centerkorten sitter 14 000 åskådare. Det är hett och vinden står still. Turneringens final ska avgöras och belgiska Kim Clijsters står mot världens kanske mest hypade tennisspelare. 19-åriga Serena Williams. Hon är van vid att publiken jublar när hon går ut på plan. Men den här gången får hon inga applåder. Idag är något väldigt fel. Amerikanska ESPN filmar. Serena servar men misslyckas och slår en boll i nät. Då hörs applåder. Serena tänker att det var ett misstag. I tennis applåderar publiken inte när någon spelar dåligt. När 5 minuter av matchen gått hörs ett annat ljud. Det är någon i publiken som buar. I ögonvrån ser hon sin syster Venus komma in i arenan tillsammans med deras pappa och tränare Richard Williams. Samtidigt som de hittar sina sittplatser hakar fler och fler på. Nu buar nästan hela arenan. ESPN.
An American crowd booing an American family, and you have to say that it does smack of a little bit of racism.
Serena spelar men kämpar mot tårarna. Hon hör hur någon ropar N-ordet och sen hör hon det igen. I publiken skapas en kedjereaktion. Nedlåtande ord haglar. Varken domaren eller arrangörerna säger någonting. Matchen fortsätter. Serena slår okoncentrerat och förlorar första set. Fortsätter hon så här kommer hon förlora. Du lyssnar på P3 ID och det här avsnittet handlar om Serena Williams.
Opportunities don't come often, they only come every now and then.
Folk har ifrågasatt, ska hon komma tillbaka? Men hon kommer alltid tillbaka.
Hon är världens främsta tennisspelare som genom sin fysiska styrka och unika stil förändrat sporten i grunden.
Det slår liksom slint för henne ibland.
Berättelsen om Serena Williams handlar också om den vita sportens rasism och Serenas motstånd.
I remember the whole stadium was 99% white people and they were all booing.
Jag som pratar heter Vendela Lundberg.
33-1-0.
Michigan 1978. Richard Williams sitter hemma och kollar på TV. Han är en frånskild ung man med bestämda mörka ögon, veckad panna, mustasch och mörk hy. Richard gillar egentligen att kolla på basket, men just den här dagen visas bara tennis. Den lilla gula bollen studsar fram och tillbaka från röda grusbanorna när kommentatorn i förbifarten säger vad vinnaren av damernas final får. Det är mer än vad Richard tjänar på ett helt år. Enligt legenden är det nu han får en idé. Hans barn ska bli tennisstjärnor som tjänar miljoner.
Men det här är en idé som egentligen handlar om att vilja få ett bättre liv för sig själv.
Det här är Petri IDs reporter Matilda von Essen som gjort research om Serena Williams liv och karriär.
Ja, men det vi faktiskt vet är att han börjar spela tennis. Han lär sig alla regler, han lär sig hur man rör sig på plan, han börjar träna väldigt hårt, han studerar de här stjärnskotten som Billie Jean King och Althea Gibson. Hur kom de dit? Och utifrån det här formar han och skriver ner en slags strategi. Och det här låter ju lite konstigt eftersom han har ju inga barn än som han kan låta läsa den här strategin.
Något år senare träffar Richard sin fru Orensine Price. De flyttar från Michigan i norr till västkusten och soliga Kalifornien. Orensine arbetar som sjuksköterska. Hon är enka och har redan 3 döttrar när hon träffar Richard. Han tar på sig att uppfostra tjejerna, men paret får i rask takt 2 egna barn. Stora syster Venus föds 1980 och ett år senare Serena Jamaica Williams.
Redan när han träffade då sin blivande fru och mamma det här, så hade han en tanke om att han ville föda atleter. Alltså, det är helt bizarrt, men det sägs att det var så.
Maria Strandlund Tomsvik är tenniskommentator och före detta tennisproffs som varit förbundskapten för det svenska damlandslaget.
Och sen så var det ju från start, det var ju från dag ett liksom, som de var små, så har det handlat om tennis. Och jag tror att det har handlat mycket om att tennis är en ekonomiskt väldigt bra sport om du blir duktig.
En sliten röd minibuss med vitt tak kör in i parken East Rancho Dominguez i stan Compton som tillhör Los Angeles. Bilen stannar vid de asfaltsbruckna tennisbanorna och bakdörren öppnas. Fem flickor med gympaskor och flätat afrohår hoppar ut. Det är dags för dans första tennislektion. En av flickorna är kortare och mindre än de andra. Hon har en vit blommig t-shirt på sig. Det är den sexåriga Serena Williams som ska träna tillsammans med sina systrar. Det skiljer bara ett år och tre månader mellan Serena och Venus.
När jag tänker på Serena så blir det oftast att jag tänker på henne ihop med Venus faktiskt. För det var liksom de två verkligen.
Serena blickar alltid mot sin stora syster. Venus är allt Serena inte är. Graciös, lång, stark och mycket, mycket bättre på tennis.
Ja, men från att Serena är liten så är hon besatt av att vilja göra allt som sin syster gör. Och det här är ju en drivkraft som formar en slags vinnarmentalitet. Att hela tiden vara en underdog till en stora syster, det är en känsla som hon bär med sig och som hon kämpar med i resten av hela hennes karriär.
Plötsligt hör Serena ett ljud. Pappa Richard lugnar flickorna och säger att tjejerna inte ska bry sig. Serena är för liten för att förstå, men det som hörs är ljudet från skottlossningar.
I Compton bor det mest socialt utsatta svarta familjer. Och det här är en stad som tampas med utbredd gängkriminalitet. Under den här tiden räknar man med att var tredje invånare är med i något av de rivaliserande gängen Bloods eller Crips.
Pappa Richard har medvetet valt Compton som plats för att uppfostra sina döttrar.
I Richard Williams självbiografi skriver han att de egentligen har ekonomin att bo i ett mindre utsatt område. Men han vill skapa en överlevnadsmentalitet, en glöd och vilja framåt som han vill att barnen ska ta med sig in i tennisen.
En annan viktig del av systrarna Williams uppväxt är deras tro. Mamma Oracine tillhör Jehovas vittnen, ett strikt samfund som inte tillåter sina medlemmar att fira födelsedagar eller jul. Familjen Williams knackar dörr och går i kyrkan flera dagar i veckan. Senare ska Serena ofta vända sig direkt till Gud i sina tacktal, som här i Australian Open 2015.
I have to thank Jehovah God for this. I was down and out and he helped me today and I just said prayers and just not to win but to be strong and to be healthy and you know in the end I was able to come through, so I have to give glory to him first and foremost.
6 dagar i veckan, 4 timmar om dagen, oavsett väder, åker familjen Williams mot tennisbanorna i Compton för att träna. Richard tar ofta dit andra barn för att spela mot flickorna, allra helst killar. Han tipsar också nyhetsredaktioner om sina tennisspelande döttrar. Därför dyker plötsligt en dag upp ett tv-team från NBC:s morgonshow Today.
I really started getting serious when I was 7. I think first it was my dad, my mom, my family going out there to help me and push me.
Det här handlar verkligen mest om Venus. Hon är ju 10 år och hon är stjärnan. Och den 1 år yngre Serena flimrar bara förbi i bakgrunden som att hon är liksom Venus skugga.
Framträdande i media ingår i Richards strategi.
Det är som att han skapade dokumentären om, kring sina döttrar nästan från läktaren på något sätt. Ja, men han sa ju det långt innan man ens hade sett dem att de kommer att bli bäst. De kommer att bli rankade 1 i världen båda två.
Richard i ESPN.
Man, you think these kids will make $1 million?
There's no question about it. They make $1 million look small.
Det är september 1991.
På Rick Mises tennisakademi i Florida ligger de mörkblå banorna bakom enorma vita stenmurar och välansade rabatter. Hit har både Serena och Venus kommit via ett stipendium. Serena är bara 10 år gammal. På Rick Mises akademi tränar hon 9 timmar om dagen. Och hon börjar hemskolas för att hinna med. Nu påbörjas en resa mot att bli stark som en atlet. Serena lyfter medicinbollar, tränar taekwondo och boxas mot professionella boxare. Serena tycker om den hårda träningen. Hon känner styrkan i sin kropp. Och så gillar hon den trygga känslan på skolan, utan skottljuden hon hör till kanten. Men Serena känner sig också annorlunda.
I USA och resten av världen egentligen så har tennis varit en vit överklasssport. Och man förväntas ha en slags koppling till den här sporten. Och det får man genom att ha ett medlemskap på en fin countryclub eller att ha en familj som spelar så att man föds in i sporten.
Nästan ingen på akademin har samma hudfärg som Serena. Men hon är inte helt ensam. Hon har alltid sin syster och bästa vän, Venus. Syskonen umgås nästan bara med varann.
Jag tror att de är otroligt nära. Både som systrar och som vänner. De har en otrolig respekt för varann. Och de har ju hamnat i den situationen att de behövt mötas i väldigt många stora matcher. Det har lyst igenom att de verkligen, verkligen bryr sig om varann på riktigt. Så jag tror de har en jättefin relation.
Serena låter sin syster fläta sitt hår. Hon får färgglada pärlor i slutet av flätorna. Samtidigt kollar Serena i modetidningar. Hon drömmer om att se riktigt cool ut, även på tennisbanan. Syskonen Williams har inte råd med riktiga, dyra tenniskläder. Men så får Serena en idé. Hon tar upp en rosa tråd och en nål och sätter den i sin tenniskjol. På bara några minuter sitter det små tygblommor i kanten.
Nej, men det här är starten på det här påhittiga, färgsprakande modintresset som kommer att förändra hela tennisens klädkoder.
Tennisen är ju otroligt konservativ. Och det har ju funnits klädkoder där det har funnits vissa mått på kjolarna, vissa mått på shortsen. Och så tycker nog många fortfarande att det ska vara. Det är som Wimbledon, de lyckas ju fortfarande ha kvar all white liksom.
Wimbledons all white policy handlar ju om att man bara får klä sig i vita kläder. Men den policyn speglar egentligen hudfärgen inom tennisen. Serena gillar att sticka ut med sina kläder, men hon är också en av få afroamerikanska kvinnor som har varit så här tongivande inom sporten. Till exempel de här flätade frisyrerna som då ansågs som någonting nytt och häftigt handlar ju egentligen mer om att det flätade afrohåret lös med sin frånvaro på planen.
De har upplevt att de kom in från sidan verkligen. Och så var nog för dem.
Det är 1995 i Quebec, Kanada. Vid sidan av en enorm inomhusbana full av åskådare sitter Serena. Hon är 13 år och ska spela sin första professionella tävling. Venus har redan slagit igenom stort. Hennes tennisspel skapar rubriker och i media kallas hon för Ghetto Cinderella. Det är ett namn som deras pappa Richard myntat. Serena ligger efter i karriären och det får henne att koka. Hon är i bättre form än någonsin och vill inget hellre än att vinna när hon går ut och ställer sig på baslinjen. Det går ett sus genom publiken när Serena börjar spela. Hela tennisvärlden ser en 13-åring som servar lika hårt som de bäst spelande männen.
I början är hon ju framförallt ett kraftpaket. Hon servar extremt bra. Hon har fortfarande, tycker jag, Torens bästa serv.
Serena är en atlet på plan, precis som stora syster Venus.
De slog så hårt. De slog hårdare än någon annan där ute. De har ju liksom modellerat om tennisen nu till... Nu är alla såna atleter, men de var först.
Serena har styrkan, men hon är inte en atlet mentalt. Hon kan inte kontrollera sin vinnarskalle. Bollarna går hejvilt och långt förbi baslinjen. En efter en går poängen till motståndaren, Annie Miller.
Matchen mot Annie Miller är över på drygt en timme. Serena förlorar hårt.
Serena tävlar inte igen på ett helt år. Desperat försöker hon lära sig att kontrollera sin kraft. Serena slutar också skolan som 13-åring. Hon satsar allt på tennisen och har nu ingenting att falla tillbaka på om bollarna inte börjar gå in.
learning how to play matches.
Det är sommaren 1999 i stadsdelen Queens i New York. Årets final av US Open spelas på en arena med över 23 000 sittplatser. Serena ska spela sin första Grand Slam-final. Hon är 17 år och har på sig en gul klänning och vita pärlor i flätorna.
Grand Slam, det är som VM i tennis, men tennisen har fyra VM kan man säga på ett år. Det är Australian Open, det är franska mästerskapen, det är Wimbledon och US Open.
CBS Sports filmar.
Good start for Williams, number five.
Serena möter en av de absolut bästa spelarna vid den här tiden, Martina Hingis.
Nykomlingen Serena spelar bättre än Martina Hingis och Serena vinner första set med 6-3. Men Hingis är rankad världsetta och kommer inte ge sig. I andra set blir ställningen 6-6. I tennis måste man vinna med två set och nu måste ett avgörande game spelas. Serena får ett avgörande läge. Tar hon ett poäng till vinner hon US Open. Hon sluter ögonen och tränger bort tankarna. Hon kastar upp bollen och slår över den i en serve. Martina Hingis slår tillbaka bollen. Den landar en decimeter bakom baslinjen. Den är ute. Publiken jublar.
Is the 1999 US Open Women's Champion. The emotion out there on Arthur Ashe Stadium court was palpable. Yep, your name's gonna go right there, Serena.
Allt satt ju inte från början, men när det började sitta.
Det här är en uppvisning i hur hennes spel har utvecklats under den här senaste perioden. För de som har haft åsikter om att damtennisen skulle vara långsammare eller tråkigare än herrtennisen är den här matchen en brytpunkt.
Serena kan inte stänga munnen. Det är som att marken rämnar. CBS Sports filmar när hon höjer den stora prispokalen.
There was a moment in this tournament where you actually said it's my turn now.
Yeah.
I mean, did you fully believing that this would come true?
I just was able to take my opportunity because opportunities don't come often. They only come every now and then. If you don't take it, they pass you by.
Samtidigt som Serena vinner US Open blir hennes stora syster Venus Williams rankad etta i världen. De tjänar nu enorma summor på sitt spel. Men de har inget management. Allt sköts av pappa Richard som fortfarande coachar och tränar systrarna. Till skillnad från de flesta andra spelare som har dyra agenter behåller därför Serena det mesta av sina pengar hon får från tävlingar och kontrakt med sponsorer. Men med den enorma framgången kommer också en uppsjö misstankar.
Det har funnits så många teorier och misstankar om det mesta gällande systrarna Williams genom deras karriärer. Det vanligaste handlar om att de eller deras pappa har bestämt innan vem det är som ska vinna matchen om de spelar mot varandra. Men mest av allt har det handlat om Serenas kropp och hennes muskler. Att hennes styrka måste betyda att hon är dopad.
De dök upp med en helt annan typ av fysik. De hade en helt annan kraft. Och självklart har det pratat så mycket om dem. Men jag vill tro att de har nått det de har nått på naturlig väg. Verkligen. Annars skulle, de har haft så lång karriär och de är så bevakade. Och det är så mycket dopingtester där ute. Så de skulle åkt dit annars.
Misstankarna och kommentarerna haglar över systrarna Williams. Det gör familjebanden ännu starkare. Men den röda minibussen i Compton är nu utbytt mot privatplan. Och det är nu familjen åker i samlad trupp till hemmaplan i Kalifornien för att spela i Indian Wells. I semifinalen är Venus skadad och Serena vinner på walkover över sin syster.
I och med att det var de två så gick det massa rykten och spekulationer om att det var uppgjort och allt vad det var.
Åskådarna är misstänksamma och tror att matchen är riggad. Serena går direkt till final. ESPN filmar när publiken buar i matchen mot belgiska Kim Clijsters. I Epics dokumentär pratar Serena själv om händelsen. Hon är märkbart påverkad när hon minns tillbaka.
I remember the whole stadium was 99% white people and they were all booing. It was racial slurs used. It was loud too. It was like this echo. It was so loud I could feel it in my chest.
An American crowd booing an American family.
And you have to say that it does smack of a little bit of racism.
Det var inte bara att de buade ut dem, utan de ropade ju vissa saker också som var rasistiska. Det var hemskt hur de behandlade henne där och då.
Serena ligger under mot Kim Clijsters. Samtidigt dyker flera minnesbilder upp i hennes huvud. Serena tänker på pojken som kallar henne Blackie på Comptons tennisbanor. Och så tänker hon på Althea Gibson, den första afroamerikanska tennisstjärnan under 50-talet. Althea Gibson var tvungen att sova i sin bil under turneringarna för att hon inte fick bo under samma tak som de vita stjärnorna. Så öppnar Serena ögonen. Hon ska spela för alla afroamerikanska flickor som tittar på matchen just nu. Insikten ger henne kraft. Serena kommer i kapp med 4-6, 6-4, 6-2 och vinner matchen. ESPN filmar. I bilen hem sitter Serena med trofén i handen som blivit blöt av tårar. Trots prissumman på nästan $1 miljon och de viktiga poängen i rankingen lovar Serena sig själv att aldrig återvända till Indian Wells. Inte förrän publiken och resten av världen vant sig vid svarta tennisstjärnor. Epics dokumentär igen.
I remember driving home and just crying the whole way. Meanwhile, I'm holding the winner's trophy. So I said, I would never go back. Indian Wells clearly didn't need me and I definitely didn't need them.
Några månader senare prydde Serena och hennes syster omslaget till prestigefulla Time Magazine med rubriken The Sisters vs. The World. Systrarna uppmärksammas inte bara nu i tennissammanhang. De går på röda mattan, på filmpremiärer och besöker Fashion Week i New York. En 21-årig Serena i tv-programmet Style 2002.
Known for their on- and off-court fashion sense, the stylish Williams sisters were met by a frenzy of photographers.
Why did you come to see this show in particular?
Oh, we're really into fashion. It's Fashion Week here in New York, and I'm working on a new design, a new collection right now myself, and so I wanted to get some inspiration.
We just love it.
Venus och Serena är flitiga gäster i amerikanska talkshows. De intervjuas av Oprah. Venus har svart läderjacka och svarta skinnbyxor. Serena är blonderad och har en vit basker som matchar hennes topp.
I read where you said if she laughed, you laughed louder. Yeah. If she cried, you cried harder. If she ordered food, you would order the same thing.
My parents had to make me order first, and then I would order first, but once she ordered, I would change my order.
Det är nu Serena blivit en superkändis och en it-girl.
Hon är överallt och hon lyckas dra med sig den här uppmärksamheten som hon får tillbaka till tennisen. Och jag menar, när hon får kändisar som Beyoncé, Oprah och Ellen DeGeneres att komma och kolla på tennismatcher så ger det en status till damtennisen som ingen har kunnat drömma om.
Tillsammans tävlar Serena och Venus i Australian Open, Wimbledon och Franska Öppna. På turneringarna världen över håller de sig alltid i närheten av varann.
De har liksom inte varit ensamma fast de har gjort den här satsningen, utan de har ju alltid haft sin syster.
Sofia Arvidsson är en av Sveriges bästa tennisspelare som har varit rankad på 29:e plats i världen. Hon har mött både Serena och Venus.
Först var det ju Venus Williams som var bättre än Serena, men sen så sa jag alltid pappan att Serena kommer bli ännu bättre och det. Båda blir världsetta, så det gick ju ändå okej.
I US Open 2002 blir damturneringens final en snackis redan innan den börjat. För den står mellan Serena och Venus, de oslagbara systrarna.
De har ju mötts i flera Grand Slam-finaler och sådär. Det måste vara ett enormt speciell situation att spela om en så stor titel mot din syster som du liksom älskar över allt annat.
Men den här matchen kommer att handla även om något helt annat än rivaliteten mellan systrarna. Serena Williams dröjer sig kvar i omklädningsrummet innan hon går ut i arenan. På kroppen sitter en kort svart catsuit hon har designat själv. Hon frågar en förbipasserande kvinna vad hon tycker om dräkten. När kvinnan svarar att det kanske hade varit lite mer passande med ett plagg i vitt som täckt henne lite mer,
blir Serena sporrad. Hon tar sitt racket, trär ett knallrosa svettband över pannan och går ut på banan. CBS TV-kameror är redo att följa finalen. I för den ikoniska svarta catsuiten vinner Serena med 6-4, 6-3 över sin syster. Hon vinner $3 miljoner och blir nu rankad etta. Serena Williams with the big three. Three grand slams in a row. Serena Williams är världens bästa tennisspelare. Ändå är det hennes klädsel som väcker uppmärksamhet.
Ingen har haft på sig något liknande förut på en tennisplan.
Jag ska inte säga att jag gillar alla outfits hon har haft på sig, men vissa av dem är rätt coola som en annan aldrig skulle kunna bära upp. Men just för att den sitter på henne så ser det rätt fräckt ut.
Men hon vill väl också kanske visa sitt modeintresse, och det blev ju ett såklart ramaskri. Men igen, hon är så cool, hon bara kör. Hon vill skapa rubriker, och det fick hon.
Dagen efter skriver Otis Gibson i Telegraphs söndagsbilaga att den här outfiten hade passat bättre på en annan kvinna. Men han skriver också att i Serenas fall förstärker den bara hennes formidabla rumpa, citat. Den här typen av kommentarer är någonting som manliga spelare aldrig får höra.
Serena har slutat läsa artiklar om sig själv. Hon tycker att det tar energi och fokus. Fokuset lägger hon på att träna och att bli bättre. Och det märks.
Den enda som slår Serena är Serena själv. Men Venus, där kunde motståndarna vinna över henne.
Venus och Serena intervjuas i NBC's The Today Show. De sitter bredvid varandra och ler brett.
French Open finalist Venus and Serena Williams have made tennis history. They're the first sisters and the first African Americans ever to claim the top two spots in the world rankings. Venus is ranked number one, and coming off her win over her big sister at the French Open, Serena is right behind her at number two. How did it feel to have to win it by beating your big sister?
Well, you know, it's, at first it might be a little difficult, but really we're used to playing each other, and once the match is over, we're just family and friends again. But during the match, we're competitors, but after that, it's back to normal.
I september 2003 befinner sig Serena i Toronto för en filminspelning. Hon ska göra en liten roll i tv-serien Street Time. Innan hon går och lägger sig gör hon övningar för vänster knä. Det verkar av en skada från ett feltramp som Serena fått efter att ha dansat i högklackat. Efter övningarna somnar hon. I Compton befinner sig Serenas halvsyster i Attendi. Hon är på väg hem från en middag med vänner och ska parkera sin bil. Det är folk ute på Comptons breda gator, och Yetendi är fel person på fel plats. Utanför bilen pågår en uppgörelse om knark, och det har blivit bråk. Skott avfyras rakt mot bilen. Klockan är 4 på natten när det ringer i Toronto. Serena svarar. Sen tappar hon telefonen. Serena går nu in i ett avtrubbat, avstängt tillstånd. Hon har en knäskada som läker dåligt och ett krossat hjärta efter sin systers bortgång som läker ännu sämre.
Så tragiskt. Ja. Så jag förstår inte hur de tar sig vidare efter det riktigt, men det gör de ju.
Svaret på allt i Serenas liv har varit tennis. Därför söker hon sig tillbaka till spelet, till träningen och matcherna. Men hon spelar dåligt för att vara Serena. ...2006 är Serena i Melbourne för att spela Australian Open, en turnering hon tidigare vunnit. Hon går vidare till tredje omgången och möter slovakiskan Daniela Handzukova. ESPN sänder matchen.
And g'day live from Melbourne, Australia on a Friday evening. Dramatic day on court temperatures more than 100 degrees. Then a big storm blew through, heavy rain. Now the skies are clear, set for tennis on Rod Laver Arena.
Serena är fortfarande avtrubbad. Hon förlorar första set med 1-6.
Well, so far from the press down here, there's been more than whoo. But, you know, if Serena starts playing, you know, better tennis or best tennis, they'll forget about that and put the focus back on.
Det blir en kort paus innan nästa omgång hon sätter sig på bänken. Nu kommer allt över henne. Den mörka känslan som gett hunde i stöd. Tårar börjar rinna ner för Serenas kinder. Hettan gör att ingen ser, inte ens tv-kamerorna. Det ser ut som svettpärlor som rinner.
I Serenas biografi beskriver hon det som att hon spelar en match som hon verkligen inte vill spela. Och hon slåss om poäng som hon inte alls bryr sig om. Hon beskriver det till och med som en depression. Och hon kommer inte ur den.
Serena förlorar matchen. Från oslagbar etta rankas hon 95 när året är slut.
Men det var ett tungt år, jag kommer ihåg det.
Men på väg från Melbourne bestämmer hon sig. Allt måste förändras. Och Serena söker inåt. Mot sin tro.
Serena Williams är Jehovas vittne. Och känslan av att tro på att hennes liv har en större mening verkar vara det som får henne att hitta kraft.
2007 är Serena tillbaka. Hon är starkare än någonsin fysiskt, men kanske framförallt mentalt. Hennes första match den säsongen är mot svenska Sofia Arvidsson.
Vid den här tidpunkten är Sofia Arvidsson på toppen av sin karriär och de befinner sig i Australien och spelar en slags förmatch till Australian Open.
Jag växte upp och så såg man henne på tv och helt plötsligt så skulle jag då stå och spela mot henne och bara man ser henne. Hon har en enorm fysik och är ju respektingivande på så många sätt. Så att, ja, det var ingen lätt uppgift att ställas mot henne.
Sofia möter dessutom en Serena som har längtat efter att komma tillbaka till nummer ett.
Ja, då vann Serena med 6-4, 6-0. Hon har ju ett enormt fighting hjärta och man kan aldrig räkna bort Serena, så hon vann den tävlingen och sen 2 veckor senare så står hon som segrare i Australian Open också.
Framgången märks i andra delar av Serenas liv. Flickan som sydde tygblommor på sin tenniskjol har nu startat ett eget klädmärke. Sofia har mött Serena vid andra tillfällen. Och att Williams är stjärnornas stjärna märks lika mycket utanför spelet.
Dagen innan man skulle ha den här matchen så var det en officiell middag då. Då hade det ju blivit lite missförstånd i det svenska laget gällande klädsel. Så att någon hade ljusblå, pösiga brallor, någon hade mörkblå och någon hade svarta. Så det såg ju ganska roligt ut. Och då gled ju Team USA in och då hade ju Serena designat allas klänningar då och köpt accessoarer till det. De såg ju ganska lika ut och ja, så skulle vi då ta kort tillsammans. Så det var inte riktigt det man var sugen på kanske, men då sa ju Serena att den här matchen har nog vi vunnit klädmatchen, så att, ja, det får man ju säga att de gjorde.
2007 släpper rapparen Common låten I Want You. Videon utspelar sig på ett hotell. Runt ett av borden i hotellbaren sitter Alicia Keys, Kanye West och Serena Williams.
Serena sitter i mitten av den här gräddan av kändisar. Och varför gör hon det? Jo, men hon är definitionen av framgång. Och hennes sätt att resonera kring det är att hon inte blyg och visa upp det här. Varför skulle hon? Hon har ju själv tjänat ihop alla sina pengar. Hon har själv tränat och slitit som ett djur hela livet. Men hon är också med för att hon dejtar Common, eller Corent Lynn som han egentligen heter.
Serena har blivit en ikon som symboliserar den amerikanska drömmen, särskilt för afroamerikaner. Senare kommer hon synas i en av Beyoncés musikvideor. För Serena är lika stora delar atlet som glamour. Hon blev vän med skådespelerskan Meghan Markle. Och därför blev hon sen inbjuden till det kungliga bröllopet mellan Meghan och Prince Harry. Och i USA har hon själv en drottninglik status. Oh! 2010 har Serena vunnit 13 Grand Slam-titlar. En äkta Grand Slam innebär att samma spelare vinner alla de 4 stora internationella tennismästerskapen under samma säsong. Det vill säga US Open, Australian Open, Wimbledon och franska öppna.
Ja, men det är här någonstans som Serena börjar blicka mot den som har vunnit allra flest Grand Slams. Det är australiensiskan Margaret Court, som under sin storhetstid på 60-70-talet vann 24 Grand Slam-titlar. Och Serena börjar förstå att hon kanske skulle kunna slå det här rekordet. Och hon kommer liksom in i en slags andra andning.
Hon vill ju både gå upp jämsides och gå förbi. Och det bör hon, det borde hon redan ha gjort.
Att det nu blir allt viktigare att vinna märks i spelet. 2009 spelar Serena semifinal i US Open mot Kim Clijsters. Serena är aggressiv och slår sönder sitt racket när spelet inte går som hon vill. Sen blir hon rasande på linjedomaren. CBS Sports filmar. Linjedomaren hävdar att Serena hotat henne. Det blir bråk och huvuddomaren tilldelar Serena straffpoäng, vilket diskvalificerar henne från matchen. En ursinne Serena skriker: "Jag har inte sagt att jag vill döda dig", innan hon lämnar planen. Hon får böta över en halv miljon kronor för sina ord.
Hon har använt ett språk som inte är acceptabelt. Hon har betett sig på ett sätt som ser dåligt ut på banan. Så att det slår liksom slint för henne ibland. Och det har gjort det vid några tillfällen. Vilket är väldigt synd, för hon skulle inte behöva bete sig så där som hon har gjort.
I den amerikanska talkshowen The Bonnie Hunt Show svarar Serena på kritiken.
I really felt for you. I don't know, when John McEnroe would lose it, we all thought it was entertaining and quite funny, but when a woman does it, it's, I guess, how do you feel about that, that you got such a hard time for it?
Yeah, I think it's interesting, you know, just it's just different for, I think, a different agenda for ladies and females. And I think that people could really see my passion for tennis. When I go out there, I get...
That's an understatement.
I agree 100% that my reaction wasn't correct.
I know, and you say that. Yeah. You're very... Listen, I think she had a human moment. Yeah. She said she's sorry.
Det är 2011 och Serena har varit på Oscarsgalan i Los Angeles. I för en lång, elegant klänning sätter hon sig i bilen på väg hem. Plötsligt sticker det till över bröstet. NBC rapporterar om det som händer sen.
Tennis superstar and Palm Beach Gardens resident Serena Williams is undergoing treatment for what was a potentially life-threatening condition.
Doctors found a blood clot in her lung this week and had to perform emergency treatment.
One of the world's best athletes sidelined by a major medical scare. A spokesperson for Serena Williams says she suffered a pulmonary embolism or a blood clot in her lung.
Serena åker direkt till sjukhuset. Hon har flera proppar i lungan och kämpar nu för sitt liv. Men hon klarar sig.
Hon har ju fått den domen, tror jag, 3 gånger under sin karriär att hon kommer inte kunna spela tennis igen. Men hon spelar fortfarande.
Året som kommer är tungt. Serena dras med både rehabiliteringen från propparna och en skada i foten, vilket påverkar hennes spel. Hon rasar i sin ranking till plats 175 i världen. Hon är nu 30 år gammal.
Hon skulle inte behöva lyfta ett finger mer. Hon kan bara ligga på soffan och räkna pengar eller på sig. Men det är ju någonting annat som... sitter långt inne i hjärtat liksom. Alltså hon älskar ju det här. Hon älskar tävla.
Det är den här känslan av att vilja bli bäst igen och att vilja jobba stenhårt och aldrig ge upp. Någonstans där inne så är ju hon fortfarande den här lilla svarta flickan från Compton som känner sig som en underdog och som kämpar hjärnet. Och vid den här tidpunkten så rekryterar hon en ny tränare.
Och det är då hon tar in Patrick Mouratoglou. Jag tror att det är första gången som hon på riktigt släpper in en annan coach så pass mycket, förutom sin pappa. Och det syns på hennes tennis sen efter ett tag, att hon får ett mycket större register i sitt spel, fler alternativ, många fler vapen.
Och folk har ifrågasatt, ska hon komma tillbaka? Men hon kommer alltid tillbaka.
2013 rankar Serena återigen som nummer 1. Hon gästar David Lettermans talkshow och pratar om revanschen.
But you actually have matured, your game has matured and gotten better.
And it's weird because I thought when I was like 20 and 21 and 24 and 26, you know, you're thinking this is your peak, this is when you're doing well. But now I just feel, I feel so good, I feel so healthy, I feel so vivacious and just, you know, I just feel good. Every time I step out on the court, it's like, I feel so...
I maj 2015 befinner sig Serena på ett lyxhotell i Rom. Hon sitter i restaurangen med sina vänner. Vid bordet bredvid sitter en nördig vit kille i shorts. Serena vill få honom att byta bord för hon har fler vänner som ska komma.
Serena vinkar fram honom till sitt bord och ljuger och säger att det finns råttor vid det bordet som han sitter vid. Hon gör det här för att hon vill få bort honom. Men den här killen säger att han bor i New York och där är man van vid att det finns råttor.
Serena skrattar och tycker han verkar rolig och ber honom sätta sig ner och äta. Det är starten på en kärlekshistoria. Mannen heter Alexis Ohanian och är grundare av sajten Reddit. Serena är kär och lyckligare än någonsin. Han kommer också bli pappa till hennes barn, Olympia. Under graviditeten spelar hon final i Australian Open. Hon möter än en gång sin syster Venus.
Det är lite så här otydligt. Jag tror att hon visste att hon var gravid i slutskedet av turneringen, men jag är inte säker på att hon visste det i början av turneringen.
Efter den här matchen skämtar Venus i en intervju och säger att det här var en orättvis match. Hon spelade ju faktiskt två mot en.
I september 2018 föds Serenas dotter, Olympia. Det är en komplicerad förlossning med akut kejsarsnitt.
Hon var nära att dö kring förlossningen och fick ju vara kvar på sjukhuset väldigt länge. Hon kom tillbaka väldigt snabbt. Hon var ju tillbaka i Wimbledon redan nästa år. Hon fick barn i september och var tillbaka i Wimbledon då i juni-juli. Man var häpen över det hon åstadkom. Men så bara, ja, det är Serena.
För 2015 har det gått 14 år sedan Serena inledde sin bojkott mot turneringen Indian Wells, där hon blev attackerad med rasistiska glåpord från publiken. Men efter ett möte med självaste Nelson Mandela ändrar hon sig. Epics dokumentär igen.
Honestly, I never thought I would go back to Indian Wells. And then I was on this trip to Africa and I met Mandela. And what really struck me was not only did he forgive the people that jailed him, but you know, he became friends with them and he didn't hold a grudge against them. Then I thought about it and then I realized that it's better to truly, honestly, wholly forgive by going back. But I was terrified.
Ladies and gentlemen, please welcome the number one player in the world, Serena Williams!
Det är en annan tid nu. Serena har blivit en ikon. Hon går ut på planen i Indian Wells och publiken jublar.
May I say on behalf of everybody here in Indian Wells, welcome home, Serena Jamika Williams.
Thank you guys, thank you so much.
Serena skadar sig och avbryter turneringen, men ändå är det som att cirkeln sluts. Serena har fortfarande två Grand Slams kvar för att gå till historien som den kvinna som vunnit mest. Hennes motståndare är nu ofta rejält mycket yngre än henne själv. Det är unga tjejer som har vuxit upp med att se Serena på tv. Unga tennisspelare som drömt om att vara henne och spela som henne.
Hon bröt ytterligare mark, lyfte tennisen till en annan fysisk och spelmässig nivå. Sen har hon gått i bräschen för afroamerikaner och för kvinnor inom idrotten och fortsätter att göra det på ett väldigt elegant sätt. Hon är verkligen en av de största idrottarna alla kategorier.
Du har lyssnat på P3D med mig, Vendela Lundberg. Avsnittsförfattare var Matilda von Essen och producent Axel Winqvist. Exekutivproducent Ulla Svensson och tekniker Fredrik Nilsson. Glöm inte att prenumerera på podden så att du inte missar nästa avsnitt. I woke up out that coma 2001, about the same time Dre dropped 2001. 3 years later, the album is done. Aftermath presents Nigga With An Attitude, Volume 1. Rap critics politicking, wanna know the outcome. Ready to die, reasonable doubt and doggy style in one. I feel like Pac after the Snoop Dogg trial was done. Dre behind that G-series and all lies on me. En produktion av Olga för P3, Sveriges Radio.